Jag heter Erik Skylt.
Och jag heter Per Johansson.
Och det här är vår nya poddserie, Det sista mysteriet. En fristående fortsättning på vår podd Myter och mysterier. Och precis som förut är vi helt beroende av er som lyssnar för att kunna göra de här programmen.
Vi har tidigare använt oss av Patreon och Swish, men från och med nu har vi övergått till enbart Swish. Du som stöttar oss, vare sig bidraget är litet eller stort, ger oss möjlighet att göra ytterligare ett avsnitt helt fritt från både annonsörer och finansiärer.
Det är helt enkelt du som gör det möjligt för oss att producera ännu ett avsnitt i serien. Vårt Swish-nummer är 123-565-3803. Berättelserna finns i tusentals, ja antagligen ännu fler. De kommer från jordens alla hörn. Ofta helt vanliga människor som plötsligt är med om något som kommer förändra deras liv. Det handlar om märkliga ljusfenomen, om farkoster som landar och om varelser som stiger ut. Ibland upprättas en kontakt. Ibland händer mer än så, ofta med skrämmande konsekvenser. Hur ska vi förstå de här berättelserna? Och vad säger de om själva verkligheten? Dagens avsnitt har rubriken Möte med det okända. Jag har tittat på en tv-serie på Netflix som heter Encounters. Och i den svenska titeln så står det efter Jakten på nya UFO-bevis. Kanske lite missvisande svensk titel där, men nu heter den det i alla fall. Encounters, Jakten på nya UFO-bevis. Jag tycker det här har varit helt fantastiskt. Alltså det här är fyra entimmars avsnitt ungefär. Det är liksom vackert filmat, poetiskt berättat, och jag tycker att de här programmen det är som att det skiner ett nytt ljus på den här UFO-frågan. Och det är väl inte så att man behöver ha sett de här programmen för att hänga med det vad du och jag ska prata om nu. Men har man Netflix kan man gärna göra det. Jag tyckte det var väldigt spännande. Men min idé här idag är att ta några teman härifrån och så slänga upp dem i luften och så ser vi vad som händer.
Ja, jag har också tittat på dem. Programmen. Men jag vill höra lite först vad du har att säga, ja, och bjuda på här. Så att jag säger ingenting vad jag tycker eller någonting på en gång.
Nej, men det är bra, för det gör det hela lite spännande. Jag var ganska tagen av de här fyra programmen. Och jag ska bara kort säga vad det handlar om. Alltså det första utspelar sig i Texas, USA. Det börjar med att en man tittar upp mot himlen, så plötsligt så får han se ett märkligt sken, någon osannolik farkost som kommer färdas över natthimlen. Och det här är en ganska traditionell sån UFO-berättelse. Det visar sig efter ett tag att den här märkliga saken är det då jättemånga i den här trakten, så där på landsbygden i Texas, som har sett. Det är väl ett hundratal människor till sist som trädde fram och säger: "Nej, men jag såg någonting den här natten." Sen i slutet av det här första avsnittet, det är väl då jag för första gången liksom hajar till på riktigt och känner, men det här, oj, här sägs någonting som inte brukar sägas i de här sammanhangen. Och då dyker upp en expert, han kallas för kryptologitekniker. Jag vet inte om det är en jättebra översättning, men det är vad det sägs i programmet i alla fall. Han heter Matthew Roberts. Han är en sån här person liksom. lite satt amerikan som har jobbat 16 år i flottan och allt han jobbade med var hemligstämplat. Men nu har han hoppat av och kan liksom tala friare om det som han har varit med om under sina år i amerikanska militären. Och det här har man också liksom hört om tidigare. Sådana avhoppare som blir någon slags whistleblowers och berättar om hur mycket amerikanska militären egentligen har koll på de här UFO-sakerna. Men sen kommer det märkliga då. Det är att han säger att ja, jo, men jag har sett alla de här filmerna. Jag vet att alltså det finns ju sådana filmer som många har sett som då amerikanska militären och NASA släppt nu. Där man ser någon flygande farkost som zoomas in av en jaktpilot i ett flygplan. Och det verkar väldigt märkligt det här. Och han har sett de här filmerna och han tror inte att det är en bluff. Men så säger han att det är inte där sanningen finns. Alltså försvaret eller NASA. Man kan anställa hur många fysiker som helst. Men det kommer inte lösa frågan. Det här handlar om humaniora. Det handlar om psykologi, filosofi och religionsvetenskap. Det är liksom ingen fysiker som kommer komma fram till sanningen om vad det här är. Det ligger på ett helt annat plan. Och då börjar jag vakna till liv här och känna, oj, det här börjar likna saker som du och jag har pratat om i våra program under åren. Mm. Vi har berört den här frågan tidigare att vänta här nu, det är någonting annat än vad man tror. Och det där tyckte jag var väldigt intressant. Och sen ska jag bara säga en sak till om de här programmen är att sen i andra programmet så kommer vi till Zimbabwe i Afrika. Väldigt spännande, många barn på en skola som ser något märkligt och ser någon svart varelse som ta kontakt med dem. Och sen så kommer vi till Wales, händer ungefär samma sak. Men än så länge efter 3 avsnitt så är det ändå en ganska traditionell UFO-berättelse. Det är så där att man får höra jättemånga vittnesmål, men några konkreta bevis, det finns det egentligen inte. Det är inte någon som liksom har fångat någon rymdvarelse eller liksom har en sån här farkost på sin bakgård. Men så det sista avsnittet, då kände jag att det här börjar bli bra på riktigt. För då handlar det om Japan. Och plötsligt så förändras tonen i berättandet. Och också tonen hos de som intervjuade. För fram tills vi i sista avsnittet kommer till Japan, så har nästan alla som berättat om de här mötena då med ett UFO eller ja, de här skenen, eller det är till och med varelser i vissa fall. De har berättat att det här har varit någonting som förändrat deras liv. Det har funnits några positiva liksom implikationer, men på det stora hela så har det gjort dem rädda, ensamma och utstötta. Det har varit, mötena har upplevts som hotfulla, och när de har berättat om det så har de inte blivit trodda, utan snarare liksom skandaliserade eller skrattade åt. Men då i Japan, där verkar det vara helt annorlunda. Och det börjar ett tempel som ligger nära det här Fukushima, kärnkraftsverket som kollapsade under den här jordbävningen och tsunamin 2011. Och där är en tempelföreståndare som säger, jo då, jag har sett UFOn och jag såg jättemånga UFOn när det hände det här i Fukushima. Och det var jättebra att de var här. De är här för att hjälpa oss. Och sen kommer intervju efter intervju med då olika japaner som har mött UFO på ett eller annat sätt. Och de tycker att det här har varit en otroligt positiv, djupt andlig upplevelse. Och så intervjuas då en del experter som kan japansk kultur som säger att ja, nej, men det här är inte så konstigt, för så här ser det ut i den japanska kulturen. Det är liksom, vad ska man säga, sådana här saker är accepterade. Det är inte lika kontroversiellt som i framförallt amerikansk kultur, där det i och för sig finns sådana berättelser, men det upplevs som väldigt skrämmande. Och då mynnar det här ut i att det verkar finnas de här berättelserna från alla tider om någonting som flyger i himlen och liksom kontaktar oss. Men hur det tolkas världen över, det kan skilja sig något enormt. Och då tänker återigen på den här avhoppade då kryptotekniken från amerikanska flottan. Det har med filosofi att göra, religionsvetenskap, psykologi. Det är där vi ska börja leta. Och jag tänkte att det är kanske där vi också ska ta avstamp i vad vi ska prata om idag. Men först vill jag förstås höra vad du tyckte om själva serien.
Jag tyckte de tre första avsnitten var bra. Det första avsnittet, eller man säger allra först kanske jag ska säga så här. Det var ingenting i något avsnitt som var något nytt för mig överhuvudtaget. Vare sig information eller idéer eller spekulationer.
Nej.
För jag har ju liksom intresserat mig för det här av och till ända sedan 70-talet någon gång. Jag har i mitt bibliotek säkert minst 50 böcker som handlar specifikt om såna här saker. Och jag är hyfsat insatt i alla olika vinklar som finns på det här. Och mot den bakgrunden så tycker jag att i alla fall det första avsnittet var bra. De två följande avsnitten var också bra. Det som var bra med det här avsnittet från Zimbabwe, det var ju att det var ju en person där också som intervjuades ganska mycket som ifrågasatte alltihopa och menade att det var någon sorts kollektiv inbildning av de här barnen. Och nu tänker inte jag ta sida och säga vem som har rätt och sådär, vilket ofta är en ganska meningslös fråga att ställa, men det kan vi återkomma till. Men så det tycker jag var bra. Och det tredje avsnittet...
Det är det som handlar om Wales.
Ja, just det. Ja, det är ganska likt det här... i Zimbabwe på sätt och vis.
Ja, det är det faktiskt.
Och det vet jag att jag har läst om också sedan lång tid tillbaka, det där fallet i Wales, det minns jag att jag har läst en hel del om. Även det där i Zimbabwe har jag läst om tidigare. Det är Texas, just det specifika fallet där hade jag faktiskt inte lyckats undvika av någon anledning, eller också har jag glömt det. Men de tre programmen tycker jag ger en ganska bra bild av hur folk upplever såna här saker i väst, precis som du sa. Och de aspekterna av det fjärde programmet från Japan tycker jag också var bra, för det visade väldigt tydligt, som du sa, att man uppfattar det mer eller mindre spontant väldigt annorlunda än man uppfattar det i väst. Och det måste ju ha en kulturell bakgrund, en sorts väldigt djupt liggande bakgrund av hur man föreställer sig världen och verkligheten egentligen. Och beroende på hur den ser ut så uppfattar man okända och oväntade saker olika. Sen tyckte jag det mynade ut, det här Japan av sista avsnittet mynade ut i en massa New Age-nonsens. Så det drog ner det hela kolossalt för mig. För det var som om... Okay. Det var som om man nästan som programmakare nästan var lite, jag vet inte, nu riskerar det att bli för seriöst här. Nu måste vi ha lite glim eller något positivt eller något stärkande eller någonting må bra-igt här på slutet. Jag vet inte, skiter i motivationen i och för sig, men det fick mig närmast att må illa. För att är det någonting som dominerar väldigt mycket av det mera helt, vad ska man kalla det? Det mera tanklösa pratet i relation till UFO och så kallade aliens alltihopa, så är det en massa sånt här de är här för att hjälpa oss och vi har ställt till det med planeten och det är farligt med kärnkraft och det är klimatkatastrof skulle det kunna bli. Och de här vänliga utomjordingarna som identifieras med UFOs då, eller UAP som man har börjat säga av någon anledning, de är här för att hjälpa oss och det är bara de är så, det är liksom samma larviga positiva förväntningar som folk pratar om änglar och annat också i vad man skulle kunna kalla New Age sammanhang. Det är liksom en viss mentalitet där. Förutom att jag tycker det där sockersöta är irriterande i sig självt, så är det också bokstavligen totalt osakligt, för att det finns otroligt många rapporter om människor som har råkat ut för såna här konstiga saker som har blivit helt traumatiserade och varit med om extremt obehagliga saker även i öst, även i Japan. Om vi kan återkomma till det när det gäller de här kulturella skillnaderna. Kan vi komma tillbaka till det, tänker jag. Men det är väldigt kort mitt spontana reaktioner på själva serien. Alltså så att den är bra på vissa vis, ganska många vis. Alltså lite, jag tycker den är bra på fler vis än många andra UFO-dokumentärer som ofta är riktigt usla. Men när den mynar ut i det här New Age-dravlet, då blir... Varför liksom?
Jag gillade väl det som du kallar dravlet. Jag tyckte det var liksom en sån positiv. För det var så hemskt. Och det här vet ju många med såna här UFO-möten. Och serien tar ju också upp det här som har rapporterats ganska mycket om att människor upplever att de har blivit bortförda av varelser eller farkoster, och det här har skapat några enorma trauman. Och sen så kom vi då till Japan, och då tänkte jag, vad skönt, tänk om det är liksom det kulturella rastret som är problemet, att om du möter en sån här sak i en kultur som är liksom bejakande, som har en positiv grundsyn på det, då kanske upplevelsen också blir positiv. Men det där köper du alltså inte?
Nej, alltså det... Jag har ju studerat en del både japansk och koreansk och kinesisk äldre tänkande om vad vi idag skulle kalla en delvis UFOs, delvis andra sådana här oidentifierade fenomen. Vad sjutton var det där som hände egentligen? Och man talar i andra kulturer annat än den moderna, så talar man ju ändå om det som regel i termer av andar av olika slag. Och andar finns egentligen av två olika kategorier, eller tre skulle jag säga. Tre olika kategorier beroende på vad de verkar vara ute efter. Alltså vad som man som människor som upplever såna här saker, vad de är med om, hur de reagerar och funderar liksom, ja, men vad vill de egentligen? Och en kategori verkar vara liksom välsinnade i princip. En annan kategori verkar vara illasinnade och vill bara förstöra eller skrämma eller har någon egen agenda som inte är behaglig alls för människor. En tredje kategori är det man på engelska brukar kalla tricksters. Alltså som inte går att förstå överhuvudtaget. Det verkar varken gott eller ont, eller bra eller dåligt, eller välvilligt eller illvilligt. Ibland är det välvilligt, ibland är det illvilligt. Ibland, alltså det är helt totalt. Det går bokstavligen verkligen inte att begripa rationellt någon agenda eller inriktning överhuvudtaget. Och alla de tre kategorierna av upplevda, vad ska man säga, innebörden, upplevda fenomen. De här kan ju egentligen i verkligheten överlappa med varandra, och egentligen är det en helt artificiell kategorisering det här. Ingen vet ju vad det är. Det enda man vet är ju hur det upplevs. Och hur det upplevs beror uppenbart väldigt mycket på de kulturella bakgrunden. Det jag tyckte var missvisande nu med det här jag kallar New Age-dravlet är att så som det formulerades och uttrycktes i det programmet, så var det identiskt med vad man säger i väst i sådana kretsar. Det finns ju massa UFO-sekter och liknande som inte går att skilja från en massa andra New Age-grejer, allt från medier till folk som ser syner av alla möjliga slag och tycker de får meddelanden och så vidare. Och väldigt mycket av det materialet som har offentliggjorts på olika sätt och publicerats och pratats om och så vidare, mycket av det är ju bara någon sorts rosenrött önsketänkande i mina ögon. Och det var det jag tycker kom fram, bara sånt i det här sista programmet i den här serien. För att om det som hade kommit fram verkligen hade varit baserat i den faktiska äldre japanska eller egentligen allmänt östasiatiska mytiska föreställningsvärlden, då hade man inte kunnat prata om det så entydigt på det sättet.
Nej.
Jag har inte skaffat den själv, men det kanske jag gör någon gång. Det vet att det finns en bok som handlar bara om onda andar i japansk mytologi. Och då, så, alltså som i den kulturen uppfattas som ondsinta och illvilliga. Så när man bara när man inte kan skilja det japaner säger från det västerländska New Age-are säger, då jag kan inte ta det på allvar.
Okej, så att din största invändning är då att det här är för mycket. För du, eller det är ju svårt att säga. Jag tyckte alla de här personerna som framträdde, alltså det är väldigt svårt att svara på vad de har varit med om. Men att de varit med om någonting, det tyckte jag var väldigt tydligt.
Det är därför, eller hur? Det är därför det här med, inte minst en massa psykologi kommer ju in här också. För att det är så otroligt många okända faktorer inblandade i det här. Det är därför det gör så intressant. Det är därför jag inte kunnat låta bli intressera mig för det här. Va? För att det går liksom inte att pinpointa det. Vad det är frågan om. Någonting som man... Så jag har ju för min egen del när jag försöker tänka någonting på det här har ju liksom reducerat det till att handla om fenomen. Alltså saker som... saker eller som visar sig på ett visst sätt, och det sättet de visar sig på och uppfattas som att de visar sig på rent egentligen perceptoriskt, skulle man kunna säga. Vare sig det perceptoriska är att man bokstavligen ser med sina vanliga ögon eller att man har någon sorts inre syn eller mera okult liksom, psykisk uppfattning, varseblivning. Det där går ju ofta inte riktigt att skilja, och där har vi ju i sig ett problem. Va? Men alltså om man koncentrerar sig bara på fenomenologin i det hela, då blir det för mig tydligt att man kan skilja mellan det och vilket sammanhang man sen sätter in det i. Som en sak som ofta glöms bort tycker jag, ja, det är inte bara jag som tycker det. Det finns ju ett fåtal personer som försöker diskutera det här väldigt klokt, men de är ju klar minoritet, och de är inte populära i de här liksom entusiastiska UFO-kretsarna heller. Men en sak som är väldigt viktig, och tycker jag, att hålla fast vid, det är att själva uttrycket oidentifierade flygande föremål eller aerial phenomena, alltså fenomen i luften, betyder just det, att det är en kategori av saker man inte vet vad det är. Så att det betyder att man vet inte, och det här kan jag nog inte säga starkt nog, man har ingen aning, ingen har någon aning, ingen som erkänner att det finns någonting som verkar faktiskt ha hänt, som inte är identifierat. Ingen vet att det är en fråga om utomjordingar eller aliens eller någonting sånt. Det finns ingenting i fenomenet i sig som säger att det är det. Så att alla påståenden om vad det är måste man ta med en stor nypa salt. Och på något sätt lite ödmjukt egentligen erkänna att det är mysterium. Det är en del av samma mysterium som själva tillvaron och livet är. För att man förstår ju inte det heller. Det är ju väldigt mycket av det som vi tar för givet i vardagen. Så vi har ingen aning om var det kommer ifrån eller vad det är frågan om. Jag menar, hur till exempel nu när vi sitter och pratar. Hur kan det komma en massa ord från min mun som andra kan uppfatta som någorlunda sammanhängande och få ut någonting av? Var kommer de ifrån? Jag vet inte. Vet du?
Nej, men det är ju samtidigt så är ju det någonting ganska vanligt. Alltså att det kommer ord ur min mun. Så jag har ju vant mig. Alltså, och det finns en kulturell kontext vad det här är. Det är språk, man tränar det sedan man är liten. Men de här sakerna, alltså i alla fall i vår kultur idag, så är det ju otroligt ovanligt. Alltså dels så är det ju spektakulärt, men det är ju också, inte då i alla kulturer, men i många så är det ju lite skandaliserat. Att den som säger det här blir liksom, ja, alltså det var i alla fall berättelserna, förutom i Japan då, så var ju berättelserna nästan genomgående. Att de som talade om det här, de blev liksom på något sätt utstötta.
Ja.
Alltså det blev väldigt, väldigt knepigt för dem. Och det var någon som skilde sig och några andra som liksom, det här har jag aldrig pratat om och det här har liksom... Det mest drabbande var väl den här händelsen i Zimbabwe som man lite kort kan redogöra så här. Det är en sån skola, verkar vara en lite finare privatskola, den har nog någon sån kristen inriktning och det går massor med barn där och finns massa lärare. Ligger naturskönt på någon savann ser ut att vara. Och så en dag på rasten så är det 60 barn ute på liksom skolgården som ser ut som en park ungefär. Och de ser någonting och det är då flera barn som träder fram då som vuxna i dokumentären och berättar om det här. Det spännande är att det finns ju den här, han var ju sån Harvard-psykolog som heter John Mack, heter han va?
Ja.
Som undersökte det här på psykologisk plan. Han var ganska kontroversiell och blev ifrågasatt också, men han valde liksom att ta de här berättelserna på allvar. Och han var där hos de här barnen på 90-talet och filmade dem. Så att det går att korsklippa liksom barnens berättelse, någon sån 8-årig söt liten tjej som sitter och berättar om UFO-mötet och sen kan man klippa till liksom den vuxna kvinnan. Det blir väldigt starkt.
Ja, det var väldigt bra gjort. Det,
ja, eller hur?
Ja. Och John Mack tycker jag är mycket intressant i sammanhanget. Vi har nämnt honom i något tidigare program, vet jag.
Ja, precis. Låt oss komma till honom om en stund. Jag ska bara säga här att det som de här barnen då berättar är ju någonting ganska skrämmande. De verkar vara traumatiserade. De står där på skolgården. De ser en farkost landa. Det kommer ut en eller flera varelser som är då helt klädda i svart i någon liksom, ja, det är väldigt skrämmande gestalter, med, de har stora svarta ögon och de verkar kommunicera med barnen på telepatiskt vis, och det där skulle ju barn kunna hitta på och liksom lura varandra, men konsekvensen är ju, vilket John Mack då i sina videointervjuer kan visa, det är att de är oerhört rädda, nästan allihopa. De är så här, jag kan inte sova, jag är rädd att de här ska komma tillbaka. Förstår du?
Det är ju intressant. Man får inte glömma här nu, apropå det kulturella, att det här äger rum i Zimbabwe. Det vill säga, det äger inte rum i väst.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Och jag är säker på att flera av de här barnen har, även om de befinner sig så att säga i en moderniserad miljö i Zimbabwe, så har de fått sig till livs sedan de var små, precis som man får i Japan och andra icke-västerländska länder, så får man sig till livs en viss utan att vara medveten om den, och liksom den gamla afrikanska, vad det nu är för specifik afrikansk kultur där, det kan variera för de kommer från olika håll, de där barnen, men i Afrika är det ju, finns det ju väldigt mycket sen urtiden så att säga, precis som i Japan, föreställningar om olika andliga, eller det är fel att kalla dem andliga också, olika entiteter säger vi helt enkelt, som inte normalt framträder för den vanliga blicken eller den vanliga sättet att se på saker och ting. Det är ju ingenting okänt alls i Afrika.
Nej.
Och det var ju ingenting okänt i vår del av världen heller för den moderna tiden. Så att det här är ju något egentligen universellt, att det finns entiteter som man normalt inte ser och normalt inte kommer i kontakt med och normalt inte visar sig av någon anledning, utan som figurerar lite grann i bakgrunden till det vanliga, det man uppfattar som det vanliga vardagslivet. De kanske finns där i alla fall och påverkar en massa, men det vet man inte om. Det finns inte ens tankevärld. Men så det är därför är det ju intressant i det här Zimbabwe-fallet tycker jag, att de är rädda, va? De tycker det är obehagligt.
Men vad tycker du då? Jag blir ändå lockad att ställa sådana frågor till dig. Är det här, den här världen då, där de här då varelserna eller entiteterna som du säger befinner sig, är det här en värld som människor ska ha något utbyte med? Eller är det liksom misstaget? Det här ska man inte... Förstår du? Liksom...
Nej, jag kan inte känna att det finns något ska eller inte ska här. Utan det är ungefär som om du går ut i skogen någonstans i norra halvan av Dalarna och så gör du det. Låt oss säga att du gör det en gång i veckan. Och det har du gjort i 20 år. Och du har aldrig sett någon björn. Sen rätt vad det är så stöter du på en björn. Och det är ju inte någon fråga om ska man stöta på björn eller inte. Liksom. Och jag tycker man ska tänka på de här entiteterna eller fenomenen eller vad man nu ska kalla det som på samma sätt. Va? Att det är någonting som hela tiden... Det är någon kategori av existens och existenser. Och jag tror det finns flera kategorier på flera nivåer av olika slag. Det är en kategori av existenser som hela tiden finns runt omkring oss. Och i oss. Och det är inte så stor skillnad vad som är i oss och runt omkring oss. Det är också en sån där viktig sak som kan vara svår att tänka på ordentligt. Låt oss säga att det beror ju väldigt mycket på vad man menar med ordet verklighet här. Vad man ser på som kallar verkligheten. I vår kultur har vi som regel fått lära oss sedan ett antal hundra år tillbaka att verkligheten är det som vi upplever med våra så kallade fem sinnen. Som om vi inte hade fler sinnen då. Det har vi ju förmodligen, va? Så uppfattningsförmågor. Men det som vi uttrycker som ser med våra egna ögon som vi uttrycker det. Det som vi kan ta på. Det är liksom det fysiska. Det som vetenskapen säger är materiellt. Och så vidare. Definierar vi som verkligheten. Och om man har en ganska strikt sån uppfattning. Vilket många har utan att riktigt förstå varför de har det. Det är bara så man tänker i vår del av världen. Så om man har en sån uppfattning. Då är det ju väldigt mycket som man kan vara med om här i livet som inte passar in. Och i det. Och det är därför som i de här i Texas till exempel som blir misstrodda. Och det är ju nästan regel snarare än undantag i alla sådana här sammanhang när det gäller västerländska människor som är med någonting. Att de helst inte vill prata om det. Att de känner sig missförstådda. Att de blir utfrysta eller hånade och allt möjligt. Det är normalt. Varför är det normalt? Jo, det kan ju bara bero, som jag ser det, på att de flesta människor runt omkring dem som har varit med om någonting sånt här är så indoktrinerade bokstavligen i en viss uppfattning om vad verkligheten är, så att de kan inte ta det till sig. Och hur reagerar man psykologiskt på något när man hör talas om någonting eller ställs inför någon närstående som har varit med om någonting man inte kan föreställa sig, inte kan tro på? Då tycker man det enklaste är ju egentligen att ta avstånd helt enkelt. Även om man inte tar avstånd från personen så säger man ja, men det där har bara inbillat dig eller någonting. För det kräver ju en ganska stor omsvängning i ens liv egentligen och föreställa sig att verkligheten inte är vad man trodde att den var. Och det är det som händer de här människorna också. De är med om någonting som inte passar in i hur de trodde innan. Men de är med om det och därför kan de inte låta bli att påverkas av det. Men sådana effekter, både de psykologiska och sociala effekterna, de säger ju ingenting om vad det är för någonting de är med om egentligen.
Nej. Men du tycker då, alltså, förstår jag rätt, att man skulle kunna tolka eller förhålla sig till det här lite som man förhåller sig till björnen i skogen. Alltså den finns där, man ska ta det, vad är det i björnen så, man ska ta det varligt om man liksom stöter på den. Men björnen är egentligen inte... ute efter människan och man får egentligen bara problem om man liksom stör björnen för mycket, alltså går nära ungarna, hittar något sånt ide där den ligger och sover, då kan den ju bli störd, liksom hotar den på något sätt, tar dess mat eller någonting sånt. I övrigt så lämnar ju björnar människor i fred faktiskt.
Ja, och så kan det ju vara många av de här vanliga sinnena, ofta inte uppfattningsbara entiteterna, om vi kallar det för det i någon sorts neutral term. Också. Det kan ju också vara så att vissa av de här... man kan ju inte dra alla såna här upplevelser av man har erfarit någonting över en kam heller. Om vi pratar om entiteter då, man kan ju anta att det finns entiteter, en del är dumma som spån. En del är hyperintelligenta, intelligentare än vi ens kan föreställa oss. Och beroende på hur de är i sig själva, vad nu det betyder, det vågar jag inte säga någonting om nu. Så det är bara hypotetiska resonemang det här, oavsett. Mer eller mindre liksom användbara för att få koll på saker och ting. Men beroende på vad de... Jag tror det är vettigt att anta att vissa av de här entiteterna som folk kommer i kontakt med. Och nu pratar vi inte bara om UFO, vi vill understryka det, utan nu pratar vi om änglar och demoner och spöken och allting som ingen vet vad det är egentligen.
Ja, och
så det finns ingen anledning att skilja det från vartannat, för det är så uppenbart. Nej. Att många av de här moderna UFO-upplevelserna är i princip identiska med folk, saker som finns dokumenterat från många tider och kulturer. Så ja, men vissa av de här entiteterna då är ungefär som det med björnen man råkar stöta på i skogen. Det är liksom en tillfällighet, någon sorts omständigheternas spel som gör att man, oj, oj då, det var inte meningen, eller ungefär. Andra har väl någon sorts anledning till att visa sig. Eller deras egen, spekulera vidare, deras egen uppfattning om vad det är de är med om är så intensiv så att deras engagemang så att säga spiller över i vårt vanliga spektrum om hur vi uppfattar saker och ting. Det vill säga man skulle kunna säga till exempel att vi människor kollektivt sett gör någonting som rubbar de normala omständigheterna för de här entiteterna, vad de nu är för någonting. Till exempel genom att spränga atombomber. Så att de kan inte låta bli att uppmärksamma det och bli så, låt oss säga, upprörda eller engagerade eller intensiva i sitt fokus på vad det nu är som de också märker händer. Att de syns, vilket de normalt inte gör. Så det betyder inte att de vill oss någonting särskilt. Hade inte vi sprängt några atombomber så hade de liksom fortsatt att inte bry sig särskilt mycket om oss. Jag ger de här spekulativa resonemangen bara, jag presenterar dem som liksom exempel på att man måste nog ge sig tillåtelse och våga tänka i såna här perspektiviska termer hit och dit för att ha en chans att ens komma i närheten av någon sorts innebörd i vad det här är frågan om. För att om man i förväg definierar det, ja men det är utomjordingar som kommer i sina rymdskepp, då är det ju massor av saker som man vet hör till de här fenomenen som inte går att förklara i de termerna. Så det är ju alltså ett perspektiv som begränsar det hela saker i förväg, och sånt måste man akta sig för, menar jag.
Men det skulle väl kunna vara så som det ändå berättas i det här programmet om Japan och kärnkraftsolyckan i Fukushima, att det var ju ganska allvarlig sak, och så direkt, och det får man ju se filmsekvenser då med märkliga fenomen i himlen precis när det här har skett. Det där kan väl vara sant.
Ja.
Att, men precis som du säger, att den här liksom kärnkraftsolyckan, det stör någonting och så dyker de här upp. Och vem vet, de kanske till och med liksom hjälper till på något sätt. Det är kanske egen intresse.
Ja, man får inte glömma. Det finns ju faktiskt, jag har ingen anledning att tvivla på de väldokumenterade historier som finns från USA där man har upplevt sån här oidentifierade ljusfenomen över någon sån här kärnvapenbestyckad missiler, en sån anläggning. Och så har de i samband med det, alltså det finns en samband med det, så har de här missilerna stängts av. Alltså man har inte kunnat, inte gått att avfyra dem. Och ingen förstår hur det har gått till. Så, och då sätter man ju det samband med de här ljusfenomenen, med att det är någon intelligens i de här ljusfenomenen som alltså faktiskt bokstavligen har stängt av det. Och det verkar ju faktiskt ha hänt. och jag har läst så många sådana berättelser, och jag summan av det blir att jag det verkar faktiskt vara sant. Det är något med något sånt i något av de här programmen också. Det är det sista programmet. Det är
ja, kort. Precis. Ja, men precis. Det är en liten, precis. I och med att i Japan där handlar väldigt mycket om kärnkraft, så kommer det där upp, och det är något arkivmaterial från 60-talet, just från en sån kärnvapenbas i USA.
Men även det, för att bara fullfölja den linjen kort, även det kan man ju då diskutera från olika perspektiv. Jag menar, ett perspektiv är ju om i förhållande till den här Fukushima-katastrofen då, så menade, om jag minns rätt nu, menade vissa i den filmen att de mildrade konsekvenserna av det på något sätt.
Ja, precis. Det var någon som sa att det var så.
Ja, och om vi återgår till missilen, att kärnvapenbestyckade missilerna då, så skulle man kunna säga, ja men vad bra, då kan de här välvilliga entiteterna stänga av kärnvapen. Då kan de i värsta fall hindra att det blir någon kärnvapenkrig. Men en annan variant, ett perspektiv, är ju att vad är det de har gjort? Jo, de har demonstrerat att de har makt över våra mäktigaste vapen. Och det betyder att de lika gärna skulle kunna sätta på dem, va? Och avfyra dem.
Ja, det är intressant. Ja, jag har inte tänkt så.
Från det perspektivet så kan man ju förstå varför den amerikanska, om det är giltigt perspektiv, då kan man ju förstå varför den amerikanska militären under decennier helst inte har velat prata om det här överhuvudtaget, utan har spritt en massa desinformation för att liksom avleda uppmärksamheten. Avleda uppmärksamheten från vad då? Jo, att de inte vet vad det är, och att de inte har någon motmedel överhuvudtaget. För hur försvarar man sig mot en makt, säger vi, som kan stänga av kärnvapen och därmed också sätta på dem? Jag menar, sånt kan man ju inte som militär gå ut offentligt och säga, ja men vi har ingen koll på våra kärnvapen.
Nej, det har du helt rätt i. Men jag tycker det känns logiskt att, okej, vi säger att det här är en dold sida av verkligheten.
Ja, det tycker jag är en bra utgångspunkt.
Ja. En dold sida av verkligheten, särskilt i vår tid och i vår kultur. Men de här då varelserna överlag vill sköta sig själva. Och de lever sitt liv lite som den fria björnen som vandrar i den djupa skogen. Och ibland kan man träffa på dem. Men just när, och jag gissar att de, om de är intelligenta, har någon syn på människan att okej, de håller på med sina saker, vi lägger oss inte i. Men när det kommer till kärnvapen, och det vet vi att om ett riktigt kärnvapenkrig på allvar skulle bryta ut här på jorden, då är det ju kanske kört. Och planeten jorden kanske är viktig för de här varelserna också. Så att det är kanske därifrån bryter in. Alltså här, nej men vänta nu här, ni får hålla på med era kanoner och plåga varandra och ligga i skyttegravar och skjuta ihjäl varandra. Det, vi lägger oss inte i. Men här är det liksom på en ny nivå. Här hotas även vår existens. Och därför så träder vi fram då.
Ja, jag tycker det är en av de mera rimliga spekulationerna i sammanhanget när det gäller vissa av de här händelserna. Det tycker jag faktiskt att det är. Sen tror jag också att man måste utgå ifrån att i den här dolda sidan av verkligheten, att den är lika mångfacetterad och komplex som vår vanliga upplevda verklighet är. Det vill säga, det finns alla sorter. Så det finns också entiteter som är väldigt intresserade av människan och vill påverka oss på sätt som gynnar dem snarare än oss. Precis som man ser i naturen om man studerar vanlig ekologi, så att säga, hur det finns alla möjliga parasiter och alla äter varann och flyr från varann. Och, jag menar, ekologi är ju ingen barnsaga precis på det sättet. Och lika lite med den här fördolda sidan av verkligheten, då så finns det entiteter som en del är ute efter oss. Antingen positivt på det sättet att de vill ha oss som någon sorts boskap som tjänar deras intressen, eller negativt att de bara vill förstöra och på något sätt leva av förstörelse energin. Och så finns det andra som är liksom lite mera von oben välsinnade och ingriper när om de kan, när de tycker att nu går det väl alldeles för långt här. Och så olika Jag menar, de strider mot, det finns motstridiga krafter på den osynliga sidan av verkligheten också, som påverkar oss på olika sätt. Och jag tror att det är ju, återigen, det här är ju bara något sätt att försöka prata om det överhuvudtaget spekulativt, för att ha någon sorts associativt, intuitivt grepp om saker och ting. Men om det, alla existerande mytologier och föreställningar och berättelser om sådana här entiteter som finns i olika kulturer tyder ju på att det är på det här viset, att det finns olika sorter med olika intressen. Precis som det finns olika sorter med olika intressen i den vanliga naturen som vi vanligen uppfattar den.
Ja, och det var det som du då var kritisk mot i det här sista Japan-programmet.
Precis.
Att det blev liksom för entydigt positivt.
Ja,
att,
för då blir det propaganda på något sätt.
Ja, men det håller jag med om, att det var väldigt... jag blev ju glad, alltså, för att det var så mörkt med de här. Alltså, det var ju också... vi ska inte gå in i serien allt för mycket detalj för någon som inte har sett det, men händelsen i Wales var ju väldigt... Det var ju som en skräckfilm, liksom, en familj som bor enslitt ute på landet, och sen så på andra våningen stirrar in en varelse som är 3 meter lång. Och det var liksom sån här... Ja, det var rätt... skrämmande historier.
Sen en intressant aspekt, det finns en slutsats man måste dra även om våra resonemang här nu då, av egentligen allt jag har läst och hört om saken. Det är delvis själv varit med om en del grejer också för den delen, men den viktigaste slutsatsen man måste liksom börja med är att man behöver närma sig det okända från ett flertal olika perspektiv. Man måste skifta perspektiv. Tittar man från det här perspektivet så ser man de här sakerna. Jo, men det verkar stämma. Ja, men det här som samtidigt rapporteras eller beskrivs eller man är med om, ja, det stämmer ju inte. Ja, då får man ha ett annat perspektiv som på något sätt redogör för det då. Jag tror inte att det går att fånga in varken detta eller någonting verkligt överhuvudtaget inom bara ett perspektiv. Och det är det som är vårt moderna västerländska problem, tror jag. Att vi har fått, vår kultur är väldigt mycket grundad på att det finns bara en sanning. Det finns bara ett verkligen giltigt perspektiv. Och om man inte kan få in det i det perspektivet så kan det inte vara sant. Och då måste det vara inbildning, eller då kan man avfärda det med x antal olika etiketter.
Och då är det väl läge att säga någonting mer om den här John Mack, som då var professor i psykologi vid Harvard. Han verkade vara liksom väldigt intelligent och aktad, och han av någon anledning började då intervjua personer som hade varit med om sådana här möten, och många av dem upplevde då att de hade varit på natten, så hade de blivit bortförda till någon farkost och blivit utsatta för experiment och sådär. Och det där har man ju hört om ganska mycket. Men han var väl den första då psykologen som trädde fram och sa att de här människorna, utifrån min profession och vad jag kan se, de är inte psykiskt sjuka. Det är liksom inte schizofreni, det är inte vanföreställningar. Utan på något sätt, jag vet inte vad, så har de varit med om någonting. Och det behöver vi ta på allvar, och vi behöver lyssna till dem. Och jag tycker också i den här serien då, så han själv lever inte längre, så han är inte intervjuad, men han framstår som en väldigt god lyssnare, en bra psykolog. Han pratar med barnen och han ställer öppna frågor och är intresserad. De måste känna sig väldigt sedda.
Ja, han gör ett väldigt fint intryck i filmavsnitten. Mm. Och jag har ju läst hans bok också, som jag just nu glömt namnet på, inser jag. 17 heter den. Ja, det spelar ingen roll. Det är lätt att hitta om man söker på John Mack. Hans bok är också väldigt intressant att läsa om det här. En av de viktigaste sakerna han säger övergripande är ju att, och det tror jag vi har nämnt innan vi har varit inne på det här området tidigare, att om någonting är, man kan inte bli traumatiserad av en dröm eller en illusion eller en inbildning. Utan på riktigt traumatiserat, alltså sätter sig permanent i kroppen. Det kan man bara bli om det är någonting utanför en själv som har påverkat en. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det är utan tvivel så att en stor del vid det här laget av det som rapporteras om sådana här märkligheter har haft sådana effekter på människor. Så det är ju en sorts indirekt bevis på att det är på riktigt. Vad nu på riktigt betyder. Men på riktigt, på det sättet att det påverkar den fysiska kroppen. Och det tror jag ontologiskt att säga, vad är verkligheten, vad är verkligt, att det sätter sig i kroppen, vad, antingen positivt eller negativt, och negativt så blir det ju trauma då ju, så är det tecken på att det är rejält. Det betyder inte att man vet vad det är, men det betyder att det är något rejält som har påverkat en. Vi påverkas ju hela tiden av saker vi inte vet vad det är egentligen. Faktiskt. Som är verkliga.
Mm. Men vi vet ju också från psykologin att någonting av det mest smärtsamma som finns är ju att varit med om någonting och inte bli trodd.
Ja.
Alltså säger jag, om du har varit med om något brott och du vittnar om det, men folk säger nej, det där har inte skett liksom. Tänk alla offer för sexuella övergrepp som liksom har berättat. Bara, nej, så säger hela omgivningen bara, nej, du har hittat på det. Du har väl drömt det. Det finns inte. Det är ju oerhört smärtsamt.
Men det är ju egentligen en variant på samma sak, det där att om man är väldigt fast förankrad i sin egen vardag i en viss uppfattning om hur världen är och hur människorna är och hur varelserna är och så vidare, och det händer någonting nära en som man inte själv är med om, men man hör talas om eller får berättat för sig, som inte stämmer överens med det som bygger upp ens förmåga att leva i vardagen egentligen. Det är klart att man tar avstånd från det då. Det betyder inte att jag försvarar de som förnekar till exempel sexuella övergrepp eller förnekar att någon har sett något så kallat UFO. Det är oförsvarligt att inte tro på det som man behöver tro har hänt på ett sätt. Men det är också väldigt begripligt. Det är normalt mänskligt beteende rent. Egentligen.
Men vad ska man göra då? Alltså, för att när det gäller björnarna, jag tyckte den liknelsen var ganska bra.
Ja, jag tycker den alltså, håller en viss sträcka.
Jag tycker den håller ganska, ja, men det tycker jag också. Och jag har ju gått en del i de här dalaskogarna. Nu där vi har vårt hus i Dalarna, där är det väl lite för mycket vägar och byar för att björnarna ska dyka upp. Men de skulle faktiskt kunna göra det om de var på vandring söderöver eller norröver. Mm. Jag har ju pratat med lite sådana björnexperter och läst på att, så jag vet ungefär vad man ska göra om man möter en björn. Jag vet att björnarna, de har ju väldigt bra, de har bra luktsinne men dålig syn. Så att om man ska överraska en björn, då ska det nästan vara att det blåser ganska mycket och man kommer liksom från fel håll. Att björnarna brukar ha koll på när människor dyker upp, och då går de och gömmer sig, för de vill inte liksom bli sedda. Men om man träffar en björn så ska man liksom vara tydlig, visa vad man är. Jag har också hört att man kan, om björnen närmar sig en, så kan man kasta, om man har en keps till exempel, då kan man kasta den framför sig, för björnen vill antagligen bara lukta på en och så här, kolla vad är det här för något. Om man har då en handske eller någonting, då kan man kasta den här samtidigt som man själv backar. Då kommer björnen antagligen gå fram till liksom klädesplagget, lukta lite på det och konstatera, aha, det är en människa, ja, det är ingenting jag äter, eller, och den där rör sig inte mot mig, jag drar vidare. Men vad ska man säga att man träffar? För det är ju det som är då ett problem i vår kultur. I och med att det anses att det här inte finns. Så den som träffar ett UFO. Om det kommer en sån här svart varelse med stora ögon. Och börjar prata med en telepatiskt. Vi vet ju inte vad vi ska göra, eller hur?
Nej.
Det borde finnas någon sån björnskola.
Just.
Fast med den andra världen. Förstår du?
Ja, det borde det finnas. Och det finns ju också i andra kulturer. Det har funnits alltid skolor eller lärare eller de som har vetat hur man ska hantera sådana här saker. Det betyder inte att det har funkat alltid. Precis som man, även om man kastar kepsen framför björnen så kan den ju springa på en i alla fall. Men låt oss säga att det fungerar i 15 fall av 16. Så tror jag det är med det här också. Att det finns ju liksom i olika icke-moderna sätt att tänka på saker och ting. Sätt, även praktiska sätt att förhålla sig till sådana här upplevelser som funkar för det mesta. Och ja, det är inte sagt att de funkar i alla fall för alla. Men så är det ju med allting i livet. Eller hur?
Men vad skulle du gjort om du stod där bland barnen på den här skolgården i Zimbabwe och sen så kommer den här varelsen?
Ja, det beror ju på om huruvida jag själv hade sett vad de ser eller inte.
För att du har gjort det då? Liksom skulle jag vet inte
för att det är ju så här att när någonting väl händer på riktigt så märker man hur man faktiskt reagerar. Det hjälper inte att inbilla sig i förväg att man skulle agera på ett visst sätt, utan det är ju alltid verkliga situationer som avslöjar vad man går för. Så att det är först i efterhand som man vet. Man kan bara, det är egentligen vad jag säger nu är att man kan egentligen bara lära sig av erfarenhet. Så att om man måste vara med om såna här saker på ett eller annat sätt för att få lite erfarenhet för hur man kan hantera det. Och utifrån den lilla erfarenhet jag har så skulle jag säga att en viktig ingrediens i det hela är att inte bli rädd.
Ja.
Och det gäller både björnar och andra entiteter skulle jag säga. Det betyder ju samtidigt att det är svårt att bestämma sig i förväg för att om det händer någonting jag inte förstår vad det är, eller om det händer något helt oväntat, eller om jag är med om någonting, det kan ju vara något vardagligt också som en trafikolycka eller vad som helst, om jag är med om det ena eller det andra, så har jag bestämt mig för att nej, jag ska inte bli rädd. Så enkelt är det ju tyvärr inte, men man kan ju mentalt förbereda sig för, jag menar en sak är ju att man kan ju faktiskt aktivt föreställa sig hemska saker. Så aktivt så att man känner att man blir rädd av själva inbildningen. Och så får man och så lära sig sen då att hantera den. Där finns det ju olika skolor från olika kulturer faktiskt, både inom buddhism och taoism och även kristendom, som har en del att lära om hur man hanterar sådana saker.
Mm. Men jag tänker att det går att göra den här djurliknelsen igen. Jag vet ju, du har ju sysslat, i din ungdom sysslade du väldigt mycket med ormar.
Mm.
Och om jag skulle komma till dig när du var 23 eller vad det var, när du hade många ormar hemma, och skulle jag försöka ta upp någon där, jag skulle ju dö på fläcken, för jag är ganska rädd för ormar och jag är inte förberedd. Jag skulle liksom börja darra och sen så skulle jag, nu bet den mig. Men jag menar, jag gissar att du och andra som sysslar med de här, för det var ju giftormar.
Ja.
Ni är förberedda, ni är lugna, ni vet vad ni gör, men ni vet också att de är farliga.
Precis.
För det är ju inte så att du kan inte gå fram till ormen och säga jag har sett igenom dig, det här är ju bara på låtsas, för det är det ju inte.
Nej.
Det gäller ju att vara, eller hur? Visst är det perspektivet?
Det är också en bra perspektiv och en bra liknelse, eller vad man ska kalla det, för det hela. Det betyder ju att om man lever i en kultur som den moderna västerländska, där man inte allmänhet inte anser att såna här saker, det vill säga entiteter som normalt inte visar sig eller går att se, inte existerar, då har man ju ingen möjlighet att förbereda sig för att möta dem heller. Men om man lever i en kultur där man tar för givet att de finns, så är det ju inte så att folk går omkring och väntar på att de ska visa sig, utan man tar för givet att de finns. Och vad betyder det? Jo, det betyder att man behandlar dem egentligen så som jag behandlade mina giftormar, nämligen jag visste att de var på riktigt, jag visste hur de brukade bete sig och så vidare. Och det finns det ju historier om då i en traditionell kultur, att jo, men på den här platsen där vi bor, där vet vi att det finns de och de entiteterna, för det har alla möjliga, våra förfäder och våra föräldrar och allt möjligt varit med om. Och den samlade kunskapen liksom har traderats och berättats om i olika former. Så man har ju liksom en sorts berättelsebakgrund för vad det är. Så när man stöter på någon som det är då ute någonstans, eller vad det nu är någonstans, så har man liksom en viss förförståelse för hur de, man har hört en massa berättelser om hur de brukar bete sig och vad det är för någonting. Jaha, men den är grön. Jaha, men då är den sån. Ja, men den här, den springer väldigt fort i cirklar. Jaha, men då är den sån. Så precis som jag visste med mina ormar, ja men det här, ja men en svart- och vitläppskobra beter sig på det här viset, en russelsuggorm beter sig på det här viset, och så hanterar man dem allt efter det.
Mm. Jag känner vi börjar komma mot slutet här. Jag fick en sån under julen här, så fick jag en sån när jag var där i Dalarna, då fick jag en sån känsla att jag kanske borde ställa ut en tallrik gröt till gårdstomten. Alltså det där, det var liksom första gången jag kände så att, nej men, för vi har pratat så mycket om det här nu, att tänk om han bor här ändå. Alltså han är kanske utsvulten, för det är väl ingen som har ställt gröt till honom på 100 år, så att, vem vet alltså.
Det... Ja, där har du en, så beter man sig i moderna kulturer. I förhållande till osynliga entiteter som ibland visar sig, men oftast inte. Man beter sig som om de är där, och det finns berättelser och traditioner om de här. Man har olika ritualer som återkommer i olika sammanhang där man vänder sig till dem och säger någonting och ger dem någonting eller matar dem. Det, och så beter man sig inte bara i förhållande till de här osynliga entiteterna då, utan även i förhållande till de vanliga levande varelserna som man bor tillsammans med egentligen.
Jag tänker att det är väl aldrig fel att försöka vara lite välvillig och liksom, om det nu bor en tomte här, så han gillar väl gesten att få lite gröt.
Nej, men man kan ju helt enkelt ha som utgångspunkt att allting, jag bor i ett hus i en by på landet nu. Om jag har som utgångspunkt att allting här i huset, runt huset, i trädgården, allt lever. Det spelar ingen roll om det i moderna termer kategoriseras som levande eller inte. Allt lever, och även sånt jag inte ser, finns allt möjligt jag inte ser här. Om jag liksom har den, bestämmer mig för att ja, men jag tar och pratar med allt som jag både vet och inte vet här. Jag pratar med det som om det är på riktigt. Och visar att jag har vänliga avsikter hela tiden. Och jag vill inget ont. Ja, men, och är det så att ni vet om någonting, så ni som jag kanske finns här som jag inte kan se. Om ni vet om någonting som jag borde få reda på, så säger jag, ja men då kan ni väl meddela mig på något sätt då, så att jag fattar liksom. Det kan vara att någonting går sönder eller någonting blir fel. Jaha, okej. Okay, ja, men då var alltså, det här får man ju inte ta allt för liksom bokstavligt heller, utan det, vad jag vill säga är att det är en, alltså bokstavligt på fel sätt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men man behöver ha, det är en fråga om attityd till världen man lever i. Det är en väldigt bra förberedelse, tror jag, för allt möjligt, och det gäller inte bara den osynliga sidan av verkligheten, det gäller väldigt hög grad också den synliga sidan av verkligheten. Det är väl klart man bör hålla sig väl med sina grannar. Varför skulle man inte göra det? Och om en del av grannarna är osynliga, så skadar det väl inte att hålla sig väl med dem också. Du har hört ett avsnitt av Det sista mysteriet med mig, Per Johansson.
Och med mig, Erik Skylt. Du som stöttar oss, vare sig bidraget är litet eller stort, ger oss möjlighet att göra ytterligare ett avsnitt helt fritt från både annonsörer och finansiärer. Det är helt enkelt du som gör det möjligt för oss att producera ännu ett avsnitt i serien.
Vårt swishnummer är 123-565-3803.
Till sist vill vi rikta ett speciellt tack till vår webbmaster Ludvig Lindelöf.